dig och mer av din närhet och mer av din kraft i våra liv, Jesus. Vi vill inte ha mindre av dig, vi vill ha mer av dig, och vi vill ha mer av din kärlek och din kraft, inte bara en söndag eller lördag utan också i vardagslivet, Herre. Tack att vi får sjunga detta och mena det i ditt namn vi ber. Amen, amen. När jag var 13 år gammal så går man i årskurs 8. Och vi befinner oss på östkusten i Öregrund, Östhammar. Pappa är pastor. Vi bor i en sån här kyrka, ungefär som den här, kanske en lite större. Och det är Philadelphia-församlingen, eller Philadelphia-kyrkan heter den. Och jag går iväg till skolbussen. Vi hade årskurs 8, var inte i Öregrund utan i Östhammar. Och jag säger hej då till mamma och till pappa. Och så åker vi iväg med bussen, och när jag kommer hem så ligger mamma i sängen och gråter. Och min mamma, hon är från Finland, finlandssvensk, och en väldigt stark kvinna. Hon fyller 88 år här den 7 november. Och jag brukar inte se henne gråta faktiskt på det sättet. Och hon kom som krigsbarn till Sverige. Min morfar dog vid ryska gränsen i fortsättningskriget mot Sovjetunionen på den tiden. Hon gråter. Men mamma, vad är det som har hänt? Och så säger de detta chockartade: pappa har fått flytta hem till himlen. 43 år gammal dör min far i en massiv hjärtinfarkt. Som en absolut blixt från klar himmel. Och när man är 13 år gammal är det där ganska... Det är jobbigt alltid, men det var fruktansvärt chock. Alltså det, jag vet att jag sa så här först: mamma, varför gråt? Har farfar dött? Nej, pappa har fått flytta hem. Döden kan drabba oss väldigt oväntat. Så är det. Och vi har ju en helg som ni vet nu, som vi ju kallas för Alla helgonhelgen. Och oavsett dess historik så är ju tanken ändå lite att tänka på att livet är kort, och att alla vi här inne har ju någon som har dött eller som vi saknar, eller hur? Och då är det ju så att man går och tänder ett ljus på kyrkogården, i alla fall väldigt mycket. Jag vet inte om man gör så i Vetlanda, men det är väldigt mycket i Sigtuna och i Stockholm och så. Och tanken är ju då alltså att även människor som inte riktigt har tron saknar ju den som har gått för. Men och frågan finns en kväll som denna: men vad händer? Vad händer? Alla människor tänker mer eller mindre på vad händer när man dör. Och Bibeln säger att evigheten är lagd i människans hjärta. Någonstans inom oss förnimmer vi människor att det är någonting mer med oss. Det är någonting mer. Och du som kanske ser på det här programmet nu, här på kanalen här, och kanske råkar hamna in här. Även om du kanske inte är bekännande gudstroende, man anar ju när någon har gått bort, men det är kroppen är där, men det är någonting mer. Och det är någonting mer, vet du om? Och jag ska läsa en berättelse idag från Bibeln. Den är så viktig, och jag tror du som också har varit kristen många i 500 år kanske till och med, men du som har varit kristen här, du kommer säkert att få se någonting i skriften som jag tror kan vara till stor välsignelse. Här, lyssna noga på vad Bibeln säger här. Men faktum är, forskarna har konstaterat en sak. Alltså, även vetenskapliga forskare säger att människan är den enda art som har ett beteendemönster om att man förväntar sig ett liv efter döden. Alla kulturer, i alla folkslag, håller på med ritualer runt döden. Men ingen djurart gör så. Giraffen eller kossorna eller grisarna, de beter sig inte som att de förväntar sig. Är ni med mig? Men människan är annorlunda. Det är som att människan har någonting annat i sig. Ja, vi är biologiska varelser, precis som djuren är. Men vi har någonting mer. Lyssna. Jesus ger en berättelse ifrån Lukas 16. Och jag tänker jag ska stanna vid den berättelsen. En kväll som denna, alla helgon helgen. Och oavsett din tro, min vän som ser på det här programmet, eller vi som befinner oss här i en ändå ganska välfylld kyrka, jag säger till dig att lyssna noga nu. Du är kanske troende, du kanske inte riktigt förstår, men lyssna vad mästaren själv säger när han talar om faktiskt det här ämnet på sitt sätt. Och i många bibelöversättningar så, Leif, ger du mig min vattenflaska där? Jag är en sån torr predikant, så tack, tack, tack. Så är det faktiskt så här att det står ofta som rubrik liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Men faktum är att mycket tyder på att detta inte är en liknelse. Aldrig tidigare har Jesus använt ett fiktivt namn. Här använder han ett namn. När han säger att det var en rik man, och så börjar han berätta om en rik man och Lazarus. Och det betyder att Jesus sysslar inte med fantasy-litteratur. Jesus är liksom inte den som hittar på. Utan om Jesus nämner ett namn så är det stor sannolikhet att vi nu får bevittna en faktisk händelse som Jesus återberättar för sina lärjungar och oss, för det har ett evigt värde. Är ni med mig? Vi som tror på skriften säger så. Och det gör vi här i den här kyrkan i Vetlanda friförsamling. Det var en rik man, vers 19, som var klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx var dag. Och bibelforskarna som kan den kontext man skriver i säger att inte, alltså, till och med riktigt rika människor på den tiden kunde inte leva i lyx och fest varje dag. Det måste ha varit en kungastatus. Alltså här beskrivs den här rike mannen. Och så säger han: men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus. Och Lazarus betyder faktiskt Gud hjälper. Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Det Jesus gör här nu är att han bygger en kontrast. Han beskriver en kontrast. Han säger den rikaste av rikaste i kontrast mot den kanske mest fattiga och på ett sätt sjuka människan här. Full av sår. Han var inte frisk. Han var fattig. Han var hungrig. Och hundar är inte positivt i Bibelns kontext. Hund är negativt. Alltså vi tycker det är gulligt med hundar. Men alltså, är det med mig? Alltså på ett sätt nästan en förnedrande sits. Och så säger han så här: lyssna nu på de här två människornas öden. Skulle vi gå ut med en intervju här nu. Jag tar mikrofonen och så går jag och intervjuar människor, kanske inte minst unga människor i Vetlanda, i Sverige. Och så frågar jag: vad vill du om livet? Vad är din dröm om livet? Jag ska bli rik. Jag ska festa. Det är ju så ungefär man tänker. Jag ska bli rik, jag ska festa, jag ska lyx och jag ska hitta på ett spel, dataspel som jag säljer för någon miljard. Också, typ så där drömmer ju många ungdomar. Det är ju på sätt och vis, alltså det är ungefär det att jag ska bli rik. Och så säger Jesus i den här berättelsen: lyssna nu, det var en man som verkligen levde i allt detta. I kontrast med den fattiga. 99,99999% skulle säga: jag vill hellre leva som han än som den där fattige. Om vi bara tittar till det ytliga. Det står inte att Gud ville att Lazarus skulle vara fattig, men han var det. Det här var den faktiska situationen. Så det är utgångspunkten, det är pjäserna nu som ställs upp i den här berättelsen. Vi som tittar på ytan. Och så kommer nästa steg. Så, vers 22. Så dog den fattige. Och fördes av änglar till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. Den här nu. Döden är the big equalizer. Inför döden räcker det ingenting annat. Vi kommer alla. Om Herren dröjer, Holger, så jag vet min teologi också. Om Herren dröjer så är vi alla på väg rakt in i döden. Är det någon som säger emot mig? Vi är alla på väg in i döden. Jag som trodde det skulle bli en uppmuntrande predikan ikväll. Alltså, jag bara ger fakta. Har jag fel eller rätt? Du har rätt, Sven. En dag närmare det oundvikliga. Vårt liv kanske blir 70, 80, 90 år. Min mamma blir 88. Jag var pastor i en församling på västkusten där de käkade fisk och andra frisk luft. Det kanske genomsnittsåldern är 90. Hade en medlem som var 100 år gammal. 101 var hon. Härligt alltså. Fisk och klar. Men sen fick hon flytta hem hon också. Men lyssna nu. Det är rätt intressant vad Jesus säger. När vi kommer till dödsögonblicket är det skillnad att dö med Gud eller dö utan Gud. När Lazarus, han som hade ett miserabelt liv, vi vet inte varför, vi vet inte orsakerna till det. Han var fattig, han var sjuk, han hade det mänskligt sett absolut bedrövligt. Men när han dog aktiverades änglarna. Änglarna tog tag och sa: Lazarus, nu tar vi dig över. Nu tar vi dig över. Det är rätt underbart. Alltså, väldigt många människor fruktar döden. Det fanns en komiker som hette Woody Allen. Som jag såg ett citat, vet du vad han sa? Jag har ingenting emot att dö, bara jag slipper vara med då. Alltså, du kan inte slippa vara med då. Vem ska hålla dig i handen då? Änglarna sa: Lazarus, vi hjälper dig. Pelle Karlsson skrev ju en sång på sin tid: när jag går över floden går jag ensam. Men det är faktiskt inte riktigt teologiskt korrekt. Även om han är underbar, han är ju fantastisk, Pelle Karlsson. Och det här med floden har ju med Styx att göra, så det är lite grekisk mytologi. Men nåväl, nåväl. När jag går över floden. Alltså, är änglarna med dig? Vad ska hända när jag dör? Änglarna vet det. De tar hand om din själ. Och i det här fallet tog de honom till the bosom of Abraham. Abrahams sköte. Och nu ska jag säga en sak. Får man vara lite undervisande här? Är det bra? Alltså, I am teaching. Jag är lärare också. Jag vet inte vad jag är. Jag är en enkel brevbärare. Men alltså, faktum är det. Innan Jesu död och uppståndelse, så är det faktiskt så att den bild som ändå skriften ger oss om dödsriket, det är att dödsriket har, om du tänker att jag ritar en bild här nu, om det här är som jag ritar så här, så hade dödsriket, Sheol och Hades, alltså det grekiska och hebreiska, det hade en övre avdelning där trons folk samlades. Och så fanns en undre avdelning där de som inte hade tron samlades. Sen finns det också längst underst Tartarus, där änglar hålls bundna. Men jag går inte in fullt ut på det nu. Jag var inne faktiskt lite på det i Judabrev. Men lyssna. Vad som händer är att han blev förd av änglar till trons, till Abrahams sköte. Abraham, vem var det? Trons fader. Han som hade lytt Gud. Trons fader. Som hade förtröstat. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. De som i tro tillhör Gud. De hamnade. Och faktum är att innan Jesu död och uppståndelse så gick alla rättfärdiga ner i dödsriket. Efter Jesu död och uppståndelse går ingen längre ner i dödsriket, utan vi går upp till paradiset. Som ett väntrum på himlen. Det är inte himlen heller, men det är ett väntrum. Om vi nu tror skriften. Poängen i detta är att Lazarus, han bara märker att han lämnar sin kropp och änglarna för honom ner till Abrahams sköte. Det rättfärdiga väntrum som sen fördes vid Jesu delade upp sådant, gick han ju ner och proklamerade sin seger, tog fångarna upp till paradiset. Så nu går vi upp, när vi dör nu så går vi upp till paradiset. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Halleluja. Han var inte ens döpt. Jobbigt för lutheranerna, men så är det. Vi ska döpas, men han hann inte ens döpa sig. Jag hörde en predikant en gång som berättade att den botfärdiga rövaren blev frälst och knäppte sina händer. Det var lite svårt när man är fastspikad på ett kors och knäppa händerna. Men frälst blev han. Nåväl. Den rike mannen dog också. Även den rike dog och blev begravd i Hades, inte helvetet, det är en felöversättning i svenska folkbibeln. I grundtexten, i Hades, i dödsrikets nedre avdelning, där han plågades, lyfte han blicken och säger, vänta nu, det fanns en fortsättning efter döden. Alltså, vi förstår av berättelsen att han var chockad över att det fanns en fortsättning efter döden. Han lyfte blicken och fick se Lazarus hos Abraham. Det är Jesus som berättar, inte Steven Spielberg. Det är Jesus som berättar detta. Och jag tror han talar sanning. Då ropar han, Fader Abraham, man förstår att det är avstånd, förbarma dig över mig och skicka Lazarus. Han kände igen Lazarus. Känner man igen varandra? Det verkar så att man känner igen varandra. Jag ser Lazarus där. Skicka honom till mig. Lyssna nu. Den rike mannen ber aldrig till Gud. Han talar med Abraham. Den rike mannens natur är inte förändrad. Han är van att på jorden befalla folk. Och nu är han samma. Skicka hit Lazarus. Har du tänkt på samma oomvända natur där som uppe? Han har inte förbättrats. Det finns de som tror att bara man plågas länge. Den katolska tron har ju lite skärseldstanken. Att om du har syndat mycket så ska du plågas mycket. Till slut har du betalat. Är ni med mig och så vidare? Eller att det går nog bra ändå. Men eftersom man omvänder sig ju inte här, omvänder sig man ju inte där. Man är samma natur. Skicka. Och det verkar som att han plågas på något sätt. Vi vet inte exakt hur. Och vilket sätt, men det är ingen trevlig plats. Förbarma dig, skicka Lazarus, doppa sitt finger i vatten och svalka min tunga. För jag plågas i den här elden. Och elden, vi kan definiera olika, jag går inte in på mer än det nu. Det är en plats där han upplever sig. Det här var ingen bekväm plats för mig. Jag söker lindring. Det är ju ganska allvarligt. Vet ni om att det jag nu förkunnar för er får man inte förkunna i många, många kyrkor. Man klipper bort det. Och jag tycker det är falsk marknadsföring. Om Jesus berättar den här berättelsen så behöver du ska få höra den. Bli inte arg på mig, jag har inte skrivit det där. Jag är en brev, jag berättar vad som står skrivet för dig. Och jag tror på det. Men Abraham svarade, teknon, mitt barn. Alltså, han är inte hård, han är inte elak. Han säger, men mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det ett stort gap, en klyfta mellan oss och er. För att de av er som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Vet du vad? Det Jesus säger här är att när man kommer på andra sidan är medvetandet kvar. Och du fortfarande är en person. Du har inte blivit en energiknippe. Du är fortfarande Lazarus och den rike mannen. Du har inte upphört som person. Och vet du vad Abraham säger? Kom ihåg. Det vill säga, på andra sidan kommer du att komma ihåg. Det är rätt intressant. Jesus säger att ditt minne utplånas inte. Och att det är ingen bra plats. Och även om det finns en skillnad de rättfärdiga själar är i paradiset, men de orättfärdiga själar, den rike mannen, är kvar där i väntan på domen. I Daniel 12, vers 3 står det om att, vi kan gå till Daniel 12, men håll kvar din tumme i Lukas 16. Så ska ni få se en fantastisk, märklig text i Daniels bokens tolfte kapitel. Har ni läst? Jag satt med någon här som älskade, vem var det som sa att man älskade Daniels bok? Det var någon, jag kommer inte ihåg. Men Gud kommer ihåg vem det var. I Daniels bokens tolfte kapitel ska du få höra vad Daniel säger. Han säger så här. Han talar om den sista tiden. Så säger han i vers 2. Vi kan läsa från vers 1. På den tiden ska Mikael träda fram, den stora fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Det talas om den stora veden med den fruktansvärt. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken. Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Det vill säga, det finns en uppståndelse som väntar. Både Lazarus och den rike mannen, den har inte kommit än. Men deras själar väntar på dom. Alla ska uppstå. Alla. Till evigt liv eller evig skam. En del säger så här att de ogudaktiga förintas. Men du kan ju inte ha evig skam om du förintas. Skammen talar med medvetenhet. Tror du på skriften, Holger? Ja. Det kändes tryggt att fråga dig då. Men nu kommer det intressant. Så Abraham säger, mitt barn, det här är den ordning som gäller. Människan är en evighetsnatur. Kroppen kommer att dö, för på grund av syndafallet har vi ner. Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Och först blir en åtskillnad. Änglarna tar oss till paradiset, eller på den här tiden till Abrahams sköte. Och de ogudaktiga vaknar brutalt upp i dödsriket. Hjälp, det fortsätter. Men nu gör mannen någonting. Den rike mannen, den själviske rike mannen. Det Jesus gör nu, det Jesus visar nu är. Den som mänskligt sett skulle leva det bästa livet på jorden är ändå i en sämre sits än den som mänskligt sett är den mest förnedrande troende. Ändå är den mest förnedrande troende i en bättre position. Han säger inte att vi ska vara fattiga. Han säger inte att vi ska vara sjuka. Han säger, men om det till och med är så, är det mycket bättre position. För man tror på Gud. Man tror på sin frälsare. Men den rike mannen, kolla. Mannen sa då ber jag dig, fader Abraham, att du skickar Lazarus till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte det också kommer till detta plågornas ställe. Lyssna nu. Den ogudaktige mannen mindes. Jag har inte 4 bröder. Jag har inte 6 bröder. Jag har 5 bröder. 1, 2, 3, 4, 5. Jag kan namnge dem alla. Och jag känner dem. För de är som jag var. Någon måste varna dem. Någon måste varna dem. Och i hans logiska tänk. Han kanske var kung. Han var i alla fall stor, rik man. Alltså, skicka upp Lazarus. Okej då, jag erkänner. Jag kan inte få lindring. I got it. Jag förstår. Jag får stå mitt kast. Men han tänker faktiskt på sina bröder. Det skulle vi kunna säga var en fin tanke. Håller ni med mig? Det var ju ädelt av honom. Jag vill inte att de ska komma hit. Jag vill att det ska gå bättre för dem. De måste skakas om. Skicka upp Lazarus från de döda. Intressant. Men lyssna vad Abraham säger. Men Abraham sa: de har Moses och profeterna. De har skriften. De ska lyssna till den. Nej, säg nej, 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 fader Abraham, säger den rike mannen. Svarade han: men om någon kommer från de döda, då omvänder de sig. Ser du? Han inser att man måste omvända sig. De måste omvända sig. Det är för sent för mig. Men mina bröder måste omvända sig. Och då kommer de här oerhört, oerhört, oerhört allvarliga orden. Abraham sa till honom: lyssna de inte till Moses och profeterna? Låter de inte övertyga sig ens om någon uppstår från de döda? Vet du vad Moses säger? Vet du vad Abraham säger? Det här är den största av uppenbarelserna. Tron kommer inte av under och tecken. Tron kommer av förkunnelsen på den här uppenbarelsen. Då tänker vi så här. Vi tänker så här. Tro mig, vi tänker så här. Ja, men alltså, det är klart, lite under och tecken grejer allt. Vet du vad under och tecken? Har ni aldrig funderat på vad betyder under och tecken? Vad betyder under och tecken? Varför står det under och tecken? Ni unga bröder här som är så oerhört duktiga. Vad betyder under och tecken? Under är själva miraklet. Tecknet är miraklets budskap. Man blir inte frälst av under. Men under väcker intresse som gör att tecknet, förkunnelsen, förklaringen. Så under är viktigt, för det är, wow, vad är det här? Du blir inte frälst. Det finns andra som kan göra under också. Det finns andra som kan vara med om mirakel också. Jag har själv varit med och närvarande vid okulta mirakel. Men du blir inte frälst av ett mirakel. Är ni med mig? Vi pratar ju om häxor och såna grejer nu här. Och hela den här helgen håller på att kidnappas av andra ideologier, va? Ska ni få höra en, vill ni höra en sann sak? Spänn på säkerhetsbältet nu. Jag ska berätta för er här, du som lyssnar. Jag och min fru hjälper ju människor till befrielse av olika slag. Och det finns ganska många människor som... Det finns Guds djupheter, men det finns också Satans djupheter. Folk håller ju inte på med okulta saker bara för att det inte händer. De gör det för att det händer någonting. Men Satan binder dig. Satan säger: jag ger dig, jag vill ha din själ, så ska du få kraft. Medan i Kristus blir du fri och kraft. Jag och min fru var i ett själavårdssamtal, eller sammanhang med ett par vars kvinnan kom från en kristen familj och mannen kom lite från en okult präglad släkt, men han hade mött Jesus och han ville använda sina gåvor okulta gåvor för Guds rikes skull. Kan man det? Nej. Men han tänkte säkert gott så. Och vi skulle träffa honom dagen efter det här inträffade. Håll i det nu. Jag ligger och sover. Jag sover väldigt djupt och väldigt kort. Jag sover 5,5 timme i regel per dygn. Jag går upp 4 varje morgon. Och mitt när jag sover så djupast så vaknar jag av att den här, alltså jag och min fru är i vårt hem. Men jag upplever som att den här mannen kommer till mig. I en okult skepnad. Han kommer till mig. Sven, jag vill prata med dig. Och jag bara, åh, i Jesu namn. Vet du, gå. Men Sven, jag vill prata med dig. Gå. Jag hade en strid på natten. Och jag vaknar på morgonen och säger, Anna-Karin, min fru, vet du vad som hänt? I natt upplevde jag att den här mannen vi ska träffa, hade han besökt mig. Det är inte vanligt, va? Men så upplevde jag det. Vi kommer till platsen vi ska träffa det här paret. De sitter så här precis. Vi hälsar på dem. Och när jag hälsar på mannen så säger han, varför ville du inte prata med mig i natt? Varför ville du inte prata med mig i natt? Han visste vad han hade varit med om. Och vi tror att det är allt är inte fejk där ute med okulta saker. Det finns krafter, men det binder människor. Och det slutar med att vi fick bryta det här okulta. Vad vill du säga med detta? Jag vill säga med detta, tro inte att under och tecken och darr på stämman, det är inte det som frälser människor. Det är förkunnelsen om det korsfästa Kristus som har dött för dig. Och det är jätteviktigt att vi har klart, det finns ingen högre uppenbarelse. Vi predikar den korsfästa och uppstående Jesus för dig. Ja, men har ni ingenting nytt att komma med? Svar nej. Ja, men det här med korset och blodet, det är Jesu blod. Det är därför, hade jag varit Satan, hade gjort allt för att vi ska sluta tala om Jesu blod. Jesu, tala om en intellektuell kristendom, en förnuftig kristendom. Det har ingen kraft till frälsning. Och om vi inte ramlar i det diket så blir vi alltså vi går i andra diket istället. Det är blodet som renar dig från synd. Och du måste omvända dig och avsäga dig allt av demonisk aktivitet. Jag byter ande. Skicka upp honom från det döda. Någon måste varna dem. Jag måste ställa en fråga. Varför varnar vi inte folk? Ja, men ursäkta mig. Alltså, det är alla helg. Varför varnar vi inte folk? Ja, vi vill inte stöta oss med folk. Ja, men ursäkta mig. Du ska stöta dig. I bemärkelsen av, istället för gäspning, så kan folk säga, men vänta nu, tror ni detta? Ja, vi tror. Jag menar inte att vi ska gapa och skrika och slå plakat i huvudet på folk. Absolut inte. Men vi ska säga sanningen. Tror du att det finns en liv efter döden? Ja. Ja, så Gud kastar mig inte i helvete. Nej, dit går du ju själv. Alltså, poängen är, vi är alla under Guds dom. Johannes 3:36 säger, Guds vrede förblir över oss. Vi är alla förkastade. Alla är förkastade. Men om vi tar emot den frälsningsnåd som han har gett oss, så finns det nåd. Och det sannoliken inte på grund av att vi är speciellt duktiga. Det är därför att vi inte är duktiga. Det var en ateist som sa till mig en gång, ni kristna tror att ni är bättre än oss andra. Tvärtom, vi har insett att vi inte kan frälsa oss själva. Det är ju du som tror att du grejar ändå. Just det, jag har aldrig tänkt på. Nej, så vänd på resonemanget. Vi behöver nåd, men du tycks inte behöva det. Är ni med mig? Så älskade vänner, det är nåd och vi måste förkunna evangelium för människor. Omvänd dig. Tro, omvänd dig. Guds rike är nära, omvänd dig. Tro evangelium. Sätt en tillit till Kristus. Sen kan under och tecken komma. Och det är viktigt för den väcker intresse. Ni förstår vad jag menar. Men jag måste säga en sak när det gäller förkunnelsen. Som vi missar. För jag hör så många jättefina predikanter predika vad tron kommer av Guds. Tron kommer av predikan och predikan på Guds ord. Men man glömmer en viktig sak. Får jag fortsätta? Orkar du, pastor? I mina möten faller inte folk av Guds kraft, de faller av utmattning. Jag håller på tills folk faller. Det kallas för Eutychius-smörjelsen. I Apostlagärningarna så berättas om en man som heter Eutychius. Paulus predikade och predikade, till slut var det en snubbe som föll ner från fönstret och dog. Då uppväckte de honom från de döda, men han höll på så länge så att känner ingen oro. Men jag vill ändå visa en sak. Någon sak till här. Och du, ljudtekniken, säger till när vi börjar närma oss Romarbrevet 10. För det är någonting med klockor hit och dit. Romarbrevet 10. Jag vill visa någonting viktigt. Jag kanske kommer in på detta. Oj, grattis för dig som är med här 17.00 imorgon. För det blir väldigt viktig förkunnelse. Men i Romarbrevet 10. Vi måste börja förkunna Guds ord, absolut. Men vi måste göra en sak till. Kolla här. Vers 14. Hur ska människor kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och det är helt riktigt. Om inte jag tror att Gud finns, då kan jag ju inte be till honom. Helt rätt. Om du inte tror att Gud finns, så kan du ju inte be till det. Det blir ju liksom, absolut. Hur kan de åkalla den som de inte tror? Och hur ska de kunna tro på det som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar eller förkunnar som jag gör nu? Jag berättar. Men nu kommer en viktig sak. Och hur ska någon kunna predika om de inte har blivit utsända? Vi måste vara kallade och smorda av Gud. Det räcker inte. Jag har gått 5 år på teologisk utbildning. Nu ska jag utlägga skrifterna när folk somnar innan ens kommer till 3 meningar. Men när smörjelsen kommer, det står om Johannes döparen. Det kom en man sänd av Gud. Han hade väldigt udda kläder. Kamelhår och bara käka gräshoppor. Han levde på hoppet. Alltså, det var gräsligt alltså. Men okej, okay, alltså. Och han predikade. Men det var smort. De kom i... Forskarna vet att det står lite om det här. Det finns judiska skrifter. Alltså, de kom i 10 000. Enormt. Det var smörjelse. En enorm smörjelse. Det räcker inte med att du bara sitter och pratar Guds ord här. Kan vi lika gärna ha en papegoja som babblar? Det är ingen som blir frälst. Folk bara säger, vad är det? Sluta babbla. Jag orkar inte höra dig. Så kommer det män och kvinnor som är smord av Gud. Vad är det som gör? Det är någonting mer. Sänd av Gud. Vi behöver män och människor som reser sig upp och säger, sänd av Gud. Säger någonting. Och det betyder inte att man inte kan studera. Det betyder inte att man inte kan. Men någonstans handlar det om sänd av Gud. Det kommer man. Sänd av Gud. Och hela nationen skakade. Och sen kan man tala i ord, man kan tala i skrift, men då kan man läsa skrifter. Det bara brinner. Wow, alltså jag blir tänd. Och så kan man läsa skrifter, man säger, gode Gud, sluta en gång. Alltså, om du läser en bok som du har hållit på med i oändlighet, sluta läs den. Vi lever ibland i en luthersk, så här, man måste slutföra det man har börjat. Sluta läs den. Ja, men jag ska, och så tvingar man sig att läsa. Och så frågar man 1 minut efter, vad handlar det om? Ingen aning. Men nu är jag klar i alla fall. Ja, men släng det åt sidan. Läs böcker som du brinner för. Som, oh, det här tände mitt hjärta. Du, jag såg en... Så. Ljudtekniker, så du får inte hålla på för länge, Sven, för att det är någon sån här klocka som man klipper och så. Men alltså, jag såg en dödsannons, ärligt talat, i en tidning som jag inte har och inte vill ha heller, men det är inte världen idag, det vill jag ha. Och det finns bra erbjudande, men en annan konkret, men natt och dag, jag bryr mig samma vad jag säger om det, men jag höll på att läsa det en dag. Det var en dödsannons av en man som heter Lars-Erik Jansson. En fantastisk gudsman som var missionsman som jobbade med något som heter Ibra Radio. Han blev 100 år. Men han dog och så såg jag en dikt. Och jag är ingen så här diktsnubbe, men vet du vad, jag lyssnade en dag som denna. Så här löd dikten. En fantastisk dikt. Lyssna. När jag vaknar är Gud hos mig. När jag inte vaknar är jag hos Gud. Vackert. När jag vaknar är Gud hos mig. När jag inte vaknar är jag hos Gud. Det var vackert. Den dag du inte vaknar är du hos Gud. Men den dag du vaknar är Gud hos dig. Visst är det fantastiskt. Hela teologin är en 4 härliga strofer alltså. Låt oss överlämna våra liv till Gud. Du får vara framgångsrik. Du får lyckas i livet. Vi behöver inte leva i sår och fattigdom. Jag säger inte det. Men ge ditt hjärta till Gud. Låt han få ta hand om allt det här med frälsning och synd och evigt liv. För det fixar vi inte själva. Säg Gud. Och där är Luther bra. Jag har skällt lite på lutheraner. Luther sa så här. Om det saliga bytet. Han säger så här. Vi säger till Kristus. Kristus säger, om jag får din synd och smuts så får du min rättfärdighet. Ska vi byta? Thank you! Tack! Yes, Kristus! Du får min smuts och synd och jag får din rättfärdighet. Jag kan säga så här, jag är vinnaren på det där. Men kostar det dig någonting? Ja, säger Kristus. Det kostade mig någonting stort. Det kostade mig det där. Men hur? Varför gör du det, Kristus? Därför att min fader älskar dig. Han älskar dig. Ja, men kan han inte fixa det på något annat sätt? Svar nej. Därför Gud är också rättfärdig i sina ordningar. Han kan inte bara lyfta på mattan och sopa smutsen under mark. Någon måste betala syndens pris. Ja, men det är ett kärleksbevis ju. Ja, det är ett kärleksbevis. Blodet på korset är ett kärleksbevis. Ja, men det gör ju att jag blir evigt tacksam, svarar jag. Du blir evigt tacksam. Och vill du klara dig själv, då får du möta din skapare själv. Jag vet inte hur du ska klara dig, va? Det blir inte bra i alla fall. Så, till slut. Till slut här så ska jag läsa. Jag fick tummen upp, kände jag. Han är lite emot mig, den där ljudteckningen. Nej, han är inte emot mig. Ljudteckningen är en fantastisk man. Jag skojar lite med honom bara. Han är fantastisk. Han gör tidstecken här. Men lyssna med mig. Lyssna nu. Det här är viktigt. Några i folkmassan sa till Jesus. Mästare, se till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom. Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han, se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om överflöd på ägodelar. Livet handlar inte om det. Och så berättar en liknelse. Nu kommer en liknelse. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar, så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott. Ta det lugnt, ät och drick och var glad. Jag och mig och mina lador och mig och mätt och mitt. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ avkrävas av dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv. Men inte är rik inför Gud. Rik inför Gud. Jag säger inte att du måste gå i trasiga skor. Jag säger inte att du inte kan åka en bil som fungerar. Jag bara säger en sak. Livet handlar inte om ägodelar, prylar. Beröm, se på mig, visst är jag duktig och vacker. Alltså, det är bra att du sminkar dig ibland och kanske eller fina skor. Men alltså, livet handlar om andra värden. Jag vill bli rik inför Gud. Och rik inför Gud, syster och broder, det är vad du ska söka. Hur blir jag rik inför Gud? Det du har gett är det som du får. Det är rikets paradox. Det du har gett, då klingar det till där uppe. Det är goda investeringar. Det kan mal och mått och mal inte förstöra. Jag ger min kärlek. Jag ger mina gåvor. Jag ger en gästfrihet. Jag ger. Och så vinner jag själar. Vi läste Daniel 12. Läs Daniel 12:s tredje vers. Han sa, vi lyser som stjärnor för de som har fört det många till tro. Va? Min vän, bli rik inför Gud. Och den dag, om Herren dröjer, när det är dags för dig och mig att bli, som frälsningsofficerna säger, man blir befordrad till härligheten. Jag tycker det är ett underbart ord. Han har inte dött, han har blivit befordrad till härligheten. Halleluja. Jag har sagt till Gud, alltså, jag vill inte ha någonting som binder mig. Jag har fru, jag har barn, jag har 4 söner och en dotter. En av mina söner är redan hemma hos Herren. Min pappa är där och så vidare. Men så länge jag kan göra nytta är jag kvar. Men kommer du ikväll eller jag av olika skäl, ja men då är jag beredd. Halleluja. Och änglarna får visa mig adressen. Men jag ska upp till paradisvägen 6.312 eller vad jag ska vara. Alltså, jag hänger på alltså. Och så ska jag få ny kropp sen också vid uppståndelsen. Det kan jag säga tack er. Min fru tycker till och med att det ska bli bra. Va? Så att, ja, men det är mycket spännande framöver alltså. Hur kan man ge bort ett evigt liv för lite materiella prylar? Ja, men hallå. Det är dårskap, va? Så Fader, jag tackar dig för mina syskon här. Herre, vi är evighetsvarelser. Det bestämmer vi inte, utan vi är det vi är. Och du är en god Gud. Du är en god Gud. Och evigt liv är en gåva. Det är ingenting vi förtjänar. Det är en gåva. Det eviga livet är en gåva vi av nåd får ta emot. När vi sätter vår tro till dig. När vi säger förlåt oss vår synd. Och så vänder vi oss bort ifrån allt det där negativa och strävar efter det goda. Och så ber vi, Herre, att vi faktiskt lyssnar på den där orättfärdige mannens rop. Vem ska varna mina bröder? De 5 bröderna är döda sedan länge sedan. Men det finns flera där ute som faktiskt vandrar i livet okunniga om vad som väntar på andra sidan. Och det är vår skyldighet att säga vänd om. Tro evangelium. Låt döpa dig och bli en del av Kristi nåd och hans kropp. Herre, jag ber för mina syskon här. Vi har våra olika erfarenheter. Vi har våra sår. Vi har våra tillkortakommanden. Men Herre, till vem ska vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Det ord som lever. Herre, vi sätter inte vår tillit till en kyrkobyggnad eller till en påve eller till ett system. Vi sätter vår tillit till dig, Kristus. Herre, så ser du också den som är på kanske nätet just nu och som funderar på vart tog alla vägen, Herre. Tack, Herre, att du ger oss ett stygn i våra hjärtan. I Jesu namn vi ber. Lyssna min vän. Du behöver inte längre, tänker jag. Gud tar hand om dem. Vi dömer ingen till evig förtappelse. Det får Gud ta hand om. Alltså, vi kan bara förkunna. Ja, det är inte min uppgift att tala om vad som har hänt med ABCD. Det vet inte jag. Jag kan bara förkunna. Vi behöver alla omvända oss. Är det med mig? Dagligen. Så släpp om du har någon som har dött. Som kanske du inte visste. Så släpp det till Gud. Du måste vara fri och släppa det till Gud. Därför vi kan inte ändra. Det som har hänt, släpp det till Guds nåd. Och gå vidare i livet. Nu förkunnar vi för de levande bröderna. Är ni med mig? Jag ska sluta med en sista grej här. August Strindberg var ju en väldigt känd författare. Som inte var egentligen, under sitt liv var han egentligen ganska mot Gud. Men i slutet av sitt liv så närmade han sig de här frågorna. Vet ni vad som står på hans gravsten? Det står på latin, men jag säger på svenska nu. Du kors, mitt enda hopp. Du kors, mitt enda hopp. Det är inte ett partiprogram som är vårt hopp. Eller hur? Det är inte en påve som är vårt hopp. Du kors. Alla helgondag. Du kors, mitt enda hopp. Det är vårt enda hopp. Ska jag be att lovsångarna kommer fram här. Jag tänker så här. Kanske att vi en kväll som denna ändå lite också djupt i våra hjärtan. Säg Gud. Herre, vi behöver inte krampaktigt möta döden. Vi kan möta den med tillförsikt. Därför korsets kraft räcker för dig, syster. Räcker för dig, broder. Och kommer Jesus i natt så är vi beredda. Men om man dröjer, då är vi i tjänst. Då är vi i tjänst. Och så ber vi Gud om en visdom att vittna om att vi är evighetsvarelser. Alla är det. Vi ska inte göra det dumt, vi ska inte göra det dumdristigt. Men vi ska göra det ärligt och uppriktigt. Men sant. Är ni med mig? Jag tror det är viktigt. Ska vi stå upp? Vi har suttit så länge nu. Vi står upp en stund. Och är det så här att vi ska be för dig, syster eller broder, att du vill ha förbön som är här i lokalen, så naturligtvis ger vi tillfälle för det här. Bredvid Davids bänk här finns det plats. Och kanske har värk i din kropp. Du kanske har jobbet i din själ. Kanske är det så här att du känner oro för barn och barnbarn som har farit vilse. Då har jag ett fantastiskt evangelium. Om Herre ger mig nåd att leva imorgon klockan 17:00 ska du komma, som har någon som lever bunden någon annanstans, som inte vill gå i kyrkan. Kom i 17:00 imorgon, för jag har faktiskt ett ord till dig. Men redan nu kan vi be för dig och det som tynger dig. Och du som är med här på nät, jag vill säga till dig också att jag kan inte frälsa dig. Men Gud kan. Be honom om nåd. Det är inte konstigt än så. Jesus, ta hand om mig. Halleluja. Så välkommen fram om du vill ha förbön. Kan jag stå kvar och sjunga? Är du trött får du sitta, självklart. Men vi står en liten stund. Och så sjunger vi här och tillber Herren och tackar honom och ber för honom. Ber till honom. Och så har vi chans för förbön här. David är här och vi har flera stycken som är här. Pastorn här och andra. Så kan vi be för dig. Gud välsigna dig. Du kors, mitt enda hopp.